One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkomna till Lille Lördag. Hur mår er relation, Anita Clemens?
Jo, men alltså, vår relation, jag liksom, jag kanske låter helt galen nu, men den är liksom, den bara är. Den sticker inte ut åt något håll. Det är kärleken. Den gör inte ont, den skaver inte, den gör ingenting. Den är bara liksom, den bara är.
Jaha, fortsätt.
Ja, nej, men vad ska jag säga? Nej, men jag
säger, du har tråkigt.
Jag säger som George Costanza. Är en relation bra, då ska man inte prata om den. En relation dålig ska man prata om den.
Ja, det är sant, det är sant. Men du har också blivit lite så här modern. Att du är så här, varför ska man prata om snubbar för? Jag är så här, kvinna och mitt i livet. Och jag har ingen börjat snacka om snubbar i så här 40 plus år. Nu pratar jag om annat. Det är kanske så då. Du kanske lite dejta. SVT, du kör lite så här raka boliner, men liksom är din egen lyckasmed, ett uttryck som jag hört av väninna idag. Hon sa så här när vi satt och lunchade, vi måste vara våra egna lyckasmed.
På det sättet, är egentligen mer intressant att fråga vad Joel skulle tycka. Ska vi fråga honom?
Ja, det gör vi. Ta in den. Ta in lilla snigen.
Den lilla snigen, vad han säger.
Ja, jag skulle kunna göra en relationstest med honom.
Men ska vi ta någon på pulsen?
Ja, för jag sitter nämligen och läser Relationsbibeln av Klara Doktorow och Veronica Palm. Och jag tänker så här, jag måste väl ge det en chans. När bråkade vi? Tisdag 13:e, man ska skriva upp då. Om vad? Kjell köpte fel pasta och tomaterna var halvrutna. Vilken situation? Efter jobbet ska man liksom övrig info. Klarade PMS, både var hungrig och stress i arbetet. Så ska man liksom utvärdera tillsammans. Men då känner jag så här, när man har fler än ett barn och en stressig vardag, då funkar ju inte det tipset. Jag tyckte först att säga, det där lät ju bra. Men ja.
Jag skulle få låna han i örat en sekund. Får du ställa frågan till honom direkt?
Mm. Hej Hans, skulle jag bara säga. Hej Joel.
Hej.
Joel, jag ska ett relationstest med dig. Det är bara 7 frågor.
Ja.
Och det här har då Klara Doktorow och Veronica Palm döpt till Valentinskalan.
Just det.
Ja, så man kan stanna upp ändå och se så här, om det är någonting man kan göra åt saken. Valentinskala 1. Jag kan samarbeta väl och lösa praktiska problem med min partner. 1. Alltid. 2. Ofta. 3. Sällan. 4. Aldrig.
2.
Ofta.
Jaha.
Mm. Jag känner att jag kan berätta saker i förtroende för min partner. Alltid, ofta, sällan, aldrig.
Ofta, 2. Nej, men jag har en incident.
Mm.
Och jag vill inte hänga ut Anita allt för mycket. Men, så här var det.
Mm.
Det var en grej kopplat till corona.
Ja.
Där det var... Då var jag på set och då fick jag information från en person som också var där om att det skulle bli lockdown.
Mm.
Och då så här, ah, men shit, det här måste jag berätta för Anita.
Ja.
Och ringer och berättar henne så här, fan, det kanske ändå händer. Så här, du som är hemma, jag är på kontoret eller ute på inspelning, kan du bara handla och köpa på dig grejer liksom, så här, ifall det skulle, ja, inte mer med det. Och sen så sprids det där något så inåt helvete, och jag tror att Margot Ditz pratar om det på sin Instagram, och det blir liksom världens grej av det där.
Mm-hmm.
Som jag hade berättat för Anita i förtroende, att så här, det här är bara till dig, Anita, för det är ingenting som har bekräftats, utan så här, det här är bara för dig, ifall det händer något så ligger vi lite före.
Mm.
För jag har från relativt säkra källor fått att det kan komma att hända någonting.
Mm.
Och då fick jag sen reda på att Anita hade startat någon chattgrupp.
Mm. Jag var med där.
Med mer eller mindre välbekanta personer.
Slängdes det in en gammal moster där också? Som...
Ja, fast jag så här, känner bara kändisar. Det var kanske inte dina allra närmsta i det där gänget, eller?
Många av dem.
Några av dem har ju full förståelse för att de är med i en så här... en liten slinga. Men sen fanns det några andra som sa så här, nej, det där tyckte jag inte var så bra. Då var jag inte helt överlycklig.
Nej, jag fattar.
För det kunde också sen via olika personer härledas till att det var Anita som hade tipsat. Och då så här, då kan den personen, om den nu skulle få reda på det, kunna dra det vart hon har fått den informationen från också.
Ja, jag fattar. Och hur löstes denna kris?
Nej, men sur några dagar och hon förstod inte varför.
Nej.
Och sen så berättade jag min version av det, typ den jag drog nu. Och då fattade hon väl lite grann, tror jag.
När jag och min partner inte är överens eller har konflikt kommer jag snabbt över det. Alltid, ofta, sällan, aldrig.
Alltid. Etta.
Mm. Har det förändrats från när du var nykär till nu lite mer stabilt förälskad?
Ja, men absolut. Alltså så här är det. Anita är ju i konflikt ganska explosiv.
Mm.
Och jag är tvärtom. Men i början då, när hon var explosiv, då kunde det liksom så här komma vad som helst. Att så här, nej, vi borde göra slut. Det tar slut. Det här är ingen idé.
Mm.
Och då i början, innan jag liksom hade lärt känna konflikt Anita, då kunde man ju så här ta det lite på orden. Så här, fan, det kanske kommer ta slut nu. Det kommer inte funka. Men sen så allt eftersom så lärde jag mig att liksom att så här, jag fattar, du är arg. Om vi bara delar på sig 15 minuter nu och sen så möts vi i köket.
Mm.
Och är du lika arg då kan vi fortsätta prata om det. Eller då kan vi prata om det. Och då gjorde vi sådana gånger, då visade det sig att det lägger sig ganska fort. Så att, jag tycker att vi kan bråka en hel del, men vi kommer över det väldigt fort.
Time out, den funkar väldigt bra.
Det handlar ju också om att du somnar när jag blir där nu för tiden. Det är din nya strategi, att du går i idén.
Det var mitt absolut bäst, främsta vapen när Anita blev galen och gick alla om att vila.
Fan vad äckligt. Ja, vi går vidare. Ja. Hur ofta under den senaste tiden har du tänkt att din relation inte är bra? Alltid, ofta, sällan, aldrig?
Sällan.
Fan vad trevligt. Hur ofta har du nu senaste tiden funderat på att separera från din partner? Alltid, ofta, sällan, aldrig?
Aldrig.
Fan vad trevligt. Hur känslomässigt nära känner du din partner? Mycket nära, ganska nära, bara lite nära, inte alls nära?
Det är ju nära, absolut.
Mycket nära eller ganska nära?
Jaha, mycket nära så fall.
Men det är helt fantastiskt. Hur nöjd är du sammanfattningsvis med relation? Mycket nöjd, ganska missnöjd, mycket missnöjd?
Ganska nöjd, skulle jag säga.
Ganska nöjd. Vad skulle du vilja förbättra
men då? De sakerna som gör att det inte är mycket nöjd, det är bara så små saker som man stör sig på i vardagen. Så att det är inga, liksom, det är inga allvarliga saker.
Nej, okej. Okay. Tycker...
Vi har ju lite olika syn på både det ena och det andra. Liksom, och då kan man väl störa sig på det, men det är inte mer än så. Liksom.
Och vad gillar du, om det skulle ta slut, vad tror du skulle sakna mest då?
Hennes humor, utan tvekan.
Mm.
Vi har ju lite blivit så här, vad som heter, telepatiskt. Att vi behöver knappt prata, men ser vi någon eller någonting så vet man att den här tycker det är roligt och hela den biten. Så att vi har ju väldigt roligt ihop.
Ja, helt fantastiskt. Men om inte jag räknar fel, du är väldigt små bokstäver här. Så har du fått då 2, 4, är det 5 eller 3? Det här är inte trevligt. tror fan att det är 5 poäng. Nej, det kanske man inte ens ska få. Ja, du har fått 13 poäng.
Är det bra eller dåligt?
Nej, men det här då. Får ni runt 13 poäng knakar det troligtvis lite i fogarna. Men alltså, jag fattar inte. Du har bara sagt superbra grejer. Undrar om jag har räknat fel. Och ett citat som jag läser också. Vill ni hålla ihop och är beredda att jobba för det, kommer att gå. Ja. Men världen då? Världen, vi är tillbaka.
Världen. Men jag var ju på kändismingel i måndags.
Oj då.
För en vecka sedan.
Ja, gud, finns det fortfarande?
På Edsviken gelateria. Mm-hmm. Doreen Månsson hade en liten tillställning där. Och det var verkligen så här, alla var där. Du vet, så här, Carola Häggqvist, mm-hmm. Pernilla Wahlgren.
Nu är finfolket sugna på lite gratis mumma.
Finfolket sugna. Men det var väldigt trevligt. Mycket trevligt.
Jaha.
Men det var väldigt intressant för Jessica Wahlgren kom dit med Magnus Norman,
ja.
Tennisspelaren, eller för detta tennisspelaren.
Ja.
Och det är så intressant när människor som man känner och har känt under lång tid, nu är inte jag och Jessica supernära, men vi har verkligen känner till varandra väldigt väl, liksom, så kan man väl säga. Och jag tycker väldigt mycket om henne. När man märker att någon är så nykär som hon är, och hon liksom då kommer in i ett sammanhang med sin nya kille, och liksom då vill vara så där ljuvlig som
man vill vara.
Man bara kan vara när man är nykär, och också den bilden som man får sålt in under en dejt. Men vi alla vet också så här att nu skrattas det lite för högt och slängs lite med för mycket med hår. Ja, men du förstår vad jag menar. Du vet, den här härliga, charmiga tjejen. Ja, nej, men som man vill vara när man när man är nykär.
Och man är ju det i en andras ögon också. Även fast vi andra tycker att gud, skärp till, det gör inte till typ. Så i en andras ögon så är man ju helt perfekt när man slänger och klidrar med håret hela tiden.
Jo, men det som är det intressanta mötet var det här som jag insåg. När den här, och den här har man ju gjort själv. Det här är ingenting liksom, för att hänga ut Jessica. Jag började bara bli så otroligt tydligt när att hon var så nykär. Att man går runt i sin egen lilla liksom live. Mm. Förstår du? Man livear nykär. Och sen så tar man den liven in i ett sammanhang där alla andra vet att det där är en live. Mm. Men han vet ju inte det. Så det är liksom en enmansteaterföreställning som pågår där. Och han spelar förmodligen också enmansteater inför några utav hans kompisar liksom. Som vet att så där beter sig ju inte han i vanliga fall. Men det är liksom alla spelar med i liven. Men ingen säger någonting. Förstår du vad jag menar?
Ja, men
jag måste komma in på det här med live mer. För jag tänkte att vi skulle prata lite om Burning Man sen.
Ja, gud vad roligt. Men jag kan också tänka att det är lite skillnad när man inte har kommit upp i ålder. Men båda är så här plus 45. Och då är det lite som att det blir en sån här röd lysknapp som sätts på när någon beter sig som en tonåring. Förstår du lite vad jag menar? Det blir liksom roligt och lite så här: wow, vad händer nu?
Det här var spännande.
Ja, jag fattar precis. Men jag blev väldigt glad när jag läste det. För själv har man ju aldrig lyckats vara singel i mer än typ några månader. Och sen är det ungar och bullar i ugnen och typ man har flyttat ihop. Jag bara gillar när människor så här inte tar, som inte bara, du vet, blir svinkär direkt, vilket jag kan inte säga att jag inte har blivit kär varje gång, men att man kanske skulle så här, gjort en liten mer rannsakan, gjort ett kärlekstest eller så här. Jag tar lite easy peasy, och jag kommer ihåg att jag pratade med min gemensam kompis till dig och mig också om det där, att man ska flytta sig ihop och ungar hamnar ikväll och i kläm emellan, och det ska liksom, man kan bara inte låta bli för att man är så kär. Man är väl olika där också liksom. Jag är ingen lonesome wolf som vandrar och funderar på hur livet är liksom. Och jag tänkte på det när jag lyssnade på en gammal podd med Mia och Klara från 2008 där de pratar om det här staketet som Klara, ja, men Klara berättar om så här: nej, men vad fan, nej, jag vill inte vara singel. Jag kommer inte träffa någon spontant när jag står typ och fiser på gymmet. Nej, det är inte så det går till. Och det är inte kul att sitta själv på fredagen. Ja, men, när du och jag ibland har så här klagat lite i podden så har jag kommit så här, ja, men gud, var glada, så jävla kul att inte vara 40 plus och sitta själv och sådär. Men man kanske har lite svårt och på något sätt förstå vad man har, för alternativet skulle inte vara så jävla kul, om du förstår vad jag menar liksom.
Nej, men precis. Men det är ju återigen det vi pratat om förut. Självvald ensamhet och ofrivillig. Det är två helt olika sidor utav myntet, så att säga.
Men jag har tänkt på det när jag är på Gotland, där det är så otroligt homogent. Och särskilt i coronatider så blir det ju väldigt mycket så här, hej, 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 familjer och stugvärmen, och vi älskar varandra och familjen före allt och hit och dit. Och så tänker jag så här, vet, att kasta in en singel i den här miljön, det är typ som att kasta in liksom en atombomb. Men liksom, det skulle vara chockerande och en världsnyhet. Det finns ju inte, det är liksom så jävla snäppt. Det där staketet bara så här, det bara åker upp med elektrisk fart i 280 km i timmen om du inte tillhör den här klassiska normativa familjen. Jag tänkte på det i Djurgården. Det är tenniskjolar och det är brunbrända män och det är 2-4 barn och det är poler och det är hiten och diten. Alltså man anses ju vara liksom, jag men, en scab and escape om man inte liksom lever i det där. Jag tycker så här, jag tror jag pratade med en tjejkompis en dag, hon bara, det är ganska tungt liksom. Jag är ensamstående med min dotter och så här. Det är inte ofta man blir inbjuden och om man inte tar för sig liksom. Man hålls liksom utanför staketet på ett sätt. Det tycker jag är jävligt sorgligt. Jag hade hoppats att corona skulle öppna upp lite för det, men det kanske inte har gjort. Hur tänker du?
Va?
Nej, men förstår du inte vad jag menar, att det är så jävla snävt? Och att jag kan förstå att man är så här 40 eller 50 plus och blir lite tossig just om man sitter ensam och inte får vara med liksom i gemenskapen på något sätt. I coronatider, jag har en kompis mamma som är 70 års ålder, hennes kompis bara kastas ut för femte våningen på sin liksom feta våning i Östermalm. Hon hade inga barn, hon liksom träffade ingen, hon blev ju galen till slut liksom.
Såklart.
Ja.
Jag förstår verkligen att folk faller in i tvåsamheten, att man blir liksom, får panik när man blir själv, för att det är så mycket i samhället som är uppbyggt och baserat på tvåsamheten, så då är det bättre att vara liksom missnöjd per definition med sin partner, bara att man är två, för att du bara kliver på tåget och åker iväg, och liksom, är du singel så ska du då försöka hålla takten i pumpdressinen bakom, och det säger sig själv, det är 100% omöjligt liksom.
Jo, men jag kan
inte ha barn etc. liksom.
Men jag kan ändå tänka att du och jag, men sen, vi petar oss in in i familjen, vi sitter liksom på bästa middagsbjudningsplats. Alltså, jag har inte tyckt att det har varit jättejobbigt, för att jag, alltså, jag tror inte att jag tänker mig själv som icke-normativ. Jag tänker så här, jag passar på där något händer. Men jag tror att det är jobbigt för många att liksom ta sig in i den normativa liksom semestern eller normativa vardagen. Eller jag tänker på det som våra kära vänner på Gotland som levt tillsammans två kvinnor och har barn. Där är det alltid liksom högt och lågt och olika människor. Det är ingen som liksom tänker på att det ska vara någon känsla av något normativt. Men det är ju ett annat läge. Förstår jag? Jag menar, de flesta kanske inte umgås, du fattar, på det sättet, utan har sina kompisar som lever i normativa relationer, och då kan det bli jävligt tungt på sommaren, kan jag tänka mig.
Ja, absolut. 100%. Men jag har skönjat en trend, min gode Ann Söderlund.
Jaha, hon har skönjat en trend. Kan jag få lite 40-talsmusik där, Magnus? Nej, jag har gått vid en landsväg i hela mitt liv, kan man höra lite säga.
Nej, varför ska vi göra det? Det har ju ingenting med
mig att göra. Jag förstår.
Nej. Jo, men jag ser allt mer senaste året, ska jag säga. Mm-hmm. Senaste året så har jag sett allt oftare olika födelsedagstillställningar eller partys som har haft inramningen Burning Man.
Nej.
Ni vet den stora festivalen, den amerikanska, som leder fram till den amerikanska högtiden Labor
festivalen.
Day vid månadsskiftet. Ja visst, vid månadsskiftet augusti-september. Burning Man började ju alltså 1986 i San Francisco på Baker Beach, men flyttade då senare till Black Rock Desert. Och namnet kommer från ritualen av brännandet av en stor människofigur i trä, och den äger rum varje år på lördagskvällen, det vill säga i det här månadsskiftet.
I juni.
Och eventet bygger på själva deltagarkulturen. Det betyder alltså att det är ju liksom det är en stad som uppstår ur ett ingenting, och det är liksom stora konstinstallationer, workshops, konserter, och allt är liksom skapat utav besökarna själva. Och till det här har ju då liksom kommit en jävla massa attribut. Det här är ju mitt ute liksom i Nevada-öknen. Och det är typ, vad ska jag säga, förklara det som, Mad Max looken med lysande attribut.
Lite ja, herregud vad det är mycket Mad Max looken. Och det är flätor och...
Och ja. Konstiga glasögon, mycket liksom läder, lack och tunga skor. Ja, men det är väldigt...
Snören är,
väldigt,
liksom, är mycket också. Snören som mycket är lindade.
Men då, sen, när man då ser de här födelsedagskalasen då ploppa upp åt höger och vänster med de här Burning Man-temarna. Jag kan föreställa mig att det är väldigt, väldigt roligt att vara på de här kalasen. Men när man tittar på det utifrån och in så blir det ju lite som att titta på, du vet, när liksom... små barn liksom leker en prinsessaga eller vad som helst. Man lajvar liksom en företeelse. Man är inte där, men man vill leka att man är där. Mm, och jag tänker att känslan kanske blir så verklig, precis som det blir för en femåring som tror på riktigt att hon är en prinsessa, att man kanske till slut går på det här själv. Och då tänkte jag, då måste vi dra det här ett steg längre. Och då tänker jag så här, hur skulle du, Ann Söderlund, lajva Roskilde-festivalen? Hur skulle det se ut? Kan vi få lite festivalsår här som Ann berättar?
Jag ska alltså lajva Roskilde-festivalen.
Ja, vad hade hänt på Ann Söderlunds Roskilde-festival live?
Vi pratade faktiskt om Burning Man häromdagen, för att det finns någonting som jag både äcklas av och attraheras av. Det är big business, alltså. Det är så här 270 miljoner kronor som bara så här bränns i den där öknen varje vecka. Och jag kan tycka att, ja, men det är klart att det är mycket droger. Jag tror liksom man har väl inte jättekul där om man sitter och liksom dricker festis. Det tror jag inte. Utan,
nej, alltså, det är ingen festival går runt på med skoskav eller sand i skorna och njuter. Nej, liksom, utan så här, det kräver sina substanser, skulle jag tro.
Ja, och...
Det känns väldigt wikipediskt. Gör det,
ja,
inte det? Väldigt wikipediskt. Ja. Det känns som så här, någon så här kulturelit, kommunism, liksom... filosofi. Jag ser mycket så här. Hegel känns som han är högt ansedd där.
Ja, men alltså, sen är det ju också ett samarbete ska ju vara grunden, principen och grunden till hela det här, att man här, ska bygga och göra saker tillsammans. Så överlag så tycker jag sånt där är kul i liksom 24 timmar. Sen tror jag inte att jag skulle tycka att det var så himla liksom kul längre, men man vet ju inte. Jag har ju massa kompisar som varit där och De har liksom bytt kön och hittat Raffi Tikita, gått omkring i en klänning och tycker att de liksom haft det fantastiskt där. Så att man kan ju inte bara så avfärda på Roskilde.
Hur skulle du lajva Roskilde-festival?
Jag trodde jag skulle få liksom gå omkring så här, som en burning girl med så här flätor. Och så
här. Hur skulle du se ut? Kommer du ihåg de här traditionella festivalhattarna? De här knasiga, liksom lite jokerformade hattarna.
Nej, vadå? Nej,
det gör jag inte. Men du ihåg det? Det tycker jag var ett riktigt så här Roskilde-attribut. Om man tänker då att Burning Man uppenbarligen har en look utav det här typ sandstorm möter Mad Max i läder och lack. Liksom. Så Roskilde har då, dels har de en totempåle. Jag vet inte om den får finnas längre, för det är ju stenhårt liksom, kulturellt approprierad. Sen har de även såna här små, vad ska jag kalla för, jokermussor i då någon form av plysch sydda med små bjällror som man går runt med. Eller andra typer av knasiga hattar.
Ja, jag fattar.
Carlsbergs plastmuggar. Bärs. Tre kvart shorts. Pratar vi kängor. Är du med mig? Förstår du vad jag far efter?
Nej, men jag ser mig själv på Roskilde. Då ser jag mig lite så här som Kate Moss på 90-talet. Så här Glastonbury med lerig, trekvartshorts, liksom höga stövlar. Så här, ja, men, ja.
Ja, men du tänker på Pete Doherty när hon var... Liksom, det här är ju sent 2000-tal.
Aha, okej. Okay. Nej, men jag skulle vilja vara liksom, jag skulle vilja vara sexig.
Ah, okej.
Okay. Ah,
jag tänker mer så här, det var ju många tjejer som lajvade liksom björk med knorrarna i håret.
Ja, men sen lite senare på kvällen så skulle jag direkt träffa någon glad dansk och ha små hattar med bjällror och
Du skulle vara sexy på dagen och liksom köra. Ja men just ja, för det var Kate Moss som liksom instiftade modet med hunterstövlar.
Precis, de gröna hunterstövlarna, trekvarts jeans och så en liten skön lite kliddekladder poncho typ. Och så liksom bärs i plastmuggar hit och dit. Och men ofta så är bärs i plastmuggar bara sexigt liksom på bild och efter klockan två i liksom liten hatt med bjällror.
Ja men en bärs i en plastmugg är god i ungefär 1,5 minut. Sen är liksom den dött. Den är stendött i liksom sin födelsefas.
Du vet när man tar den där klunken och så är det ingenting mer än mjöd. Alltså det är liksom ingen kolsyra, det är ingen smak. Det är som att en viking har rapat den i käften typ. Så är ju det.
Så att jag tror att, så är det.
Ja, jag skulle börja liksom lite härlig med lite så här blont hår och ja men lite liksom Kate Moss möter My Fält typ bagerskan.
Hade du sovit i ditt eget tält eller hade du somnat i ett glampingtält?
Nej, jag hade nog dragit in på ett hotell, alltså mycket mycket svårt för våldtäktstälten alltså. Och vakna upp på morgonen och så här, allting, alltså jag tycker så här, allting kan förlåtas genom att man bor bra när man har gjort bort sig eller blivit för onykter eller hamnat i så här oväder och med äckliga personer som man tycker så här dagen efter bara så, allting förmildras och blir liksom ett förlåtande sken om man ligger i en skön hotellsäng jämförelsevis med ett lerigt tält med någon gammal mjödfimp och, men du fattar. Så jag tror mer att det handlar
om... Du skulle inte lajva tältet alltså. Nej, eller, har du lajvat så hårt nu så nu börjar du flytta tillbaka i tiden och tänka på hur du skulle uppleva Roskildefestivalen. Du bytte liksom lek mitt under här. Ja, okej, okej. Ja, det är ditt medberoende när du går in i 1800-talsstugan så tror du.
Men nu känner jag mig plötsligt väldigt glad när jag tänker på de där tre danska killarna som jag ska hänga med och få så här bjällerhatta. Kanske kan jag få en liten sån här små korta byxor också. Jag kanske kan få gyckelkläder. Och när jag vaknar på hotellet dagen efter med en av de danskarna och har de där kläderna och mår så dåligt, jag har ciggat och druckit alldeles för mycket mjöd.
Och du tappar bort dina originalkläder så du måste gå hem igen.
Ja, så är det ändå humor. För på något sätt så känns det som att allting med danskar blir bra.
Då vill jag ju såklart höra till nästa tvära kast i detta lajvande utav spännande företeelser. Hur skulle Ann Söderlund lajva en Almedalsvecka? Hur skulle hennes outfit se ut? Vad skulle hon dricka? Vilka skulle hon prata med? Vilka skulle hon bjuda? Vad skulle hon lyssna på?
Ah, spännande, spännande. Nej, men det är lite samma där tycker jag. Att jag liksom jag kör lite korta klänningar. Det är liksom lite för blond, har lockat håret. Jag går liksom runt.
Det är inte liksom någon form av snäv slitskjol i alldeles för varm temperatur. Så man känner hur svetten liksom rinner mellan låren.
Jag kör helt fritt.
Inte så. Du känner inte liksom att du har så här pumps med skoskav för att fötterna svält i värmen under tiden du byter visitkort med någon som du aldrig mer kommer prata med hela ditt liv med ett glas ganska alldeles för röd rosé i handen.
Och alldeles för röd rosé.
Inget sånt.
Nej, men jag tycker jag tror att jag kör fri. Jag kör lite Glastonbury fast där.
Men du kan inte den här leken. Jag orkar längre.
Då får du göra det.
Du är fortfarande på festivalen. Det är helt hopplöst. Du ska ju lajva Almedalen. Okay, vilka skulle du bjuda? Per Schlingman känns ju som att han måste ju komma på det här eventet.
Ja, Per Schlingman skulle komma.
Almedalsliven. Han skulle dyka upp direkt.
Men Katarina kanske inte skulle få komma nu för tiden. Men jag tänker att det skulle vara... Navid skulle få dyka upp på ett litet hörn. Anna
Riot.
Men
någon kommunalpolitiker från Stockholm känns det som man nästan måste ta in liksom som så här, att den personen är ett event i eventet.
Ja. Du skulle få göra listan.
Någon som jobbar på stadshuset har det som så här kontor.
Jo, men jag älskar ändå det med Almedalen, även fast det liksom är bara hittepå och ganska tossigt och hit och dit. Är att det är lite som liksom gå på festival men att man låtsas att man knyter kontakter.
Men så, man tänker att så här, lajva statsborgarråd så här, på scenen. Då tar du dit liksom ett statsborgarråd. Hur roligt. Alltså, jag måste skratta tacken inombords så att jag håller på att dö. Att istället för att du ställer en rockstjärna på scen så ställer du upp ett statsborgarråd. Och det blir jubel. Det går ett sus bland publiken. Och publiken, där Claes de Fär känns som att han skulle
ja, vara Claes där. Ja, Claes de Fär. Åh, Ebba och Claes är där. Eller Claes kanske
nej,
där
själv.
Nej, jag är
inte säker på att Ebba är där. Jag tror faktiskt Claes är där själv. Han är där. Och vi kanske också ser Johan Hakelius i publiken. Mm. Kan man göra det?
Ja, det är klart man gör. Och sen ser man ju såklart...
Pratar vi två knappar som är uppknäppta eller pratar vi tre knappar som är uppknäppta dagen till här? Vi säger att det är 25 plus... rockar man kavaj eller slänger man den lite nonchalant över axeln?
Man slänger den över axeln.
Har vi någon arg SD-are som står och tjafsar liksom, och delar ut små pamfletter utanför minglet?
Ja, men sen får han komma in och har liksom glömt bort det där. Nej, men jag tror inte att vårt mingel som vi liksom lajvar, det är inte så hotfullt, tror du det?
Men tror du Expressen TV sänder live? Tror du att Twitter går varmt som en företeelse?
Ja, det tror jag. För det är alltid några... Ja, men det är alltid något litet borgarråd som blir för full. Som hånglar med typ Expos... Så här, högextremisten, den nya högextremisten Ann Heberlein och Katarina Janor som står i ett litet hörn och dyker och sad och typ spanar på... Men Claes de Färs bästa kompis, vad heter han som han alltid umgicks med förut?
Jaha, Erik... Vad heter han? Kiga. Jag är knasig för att glasögon tävling.
Svett Erik, vad heter han? Erstadius.
Jaha, Erik Erstadius.
Och Erik Fichtelius från UR. Ja.
Ja, men tror du inte vi har Pascal Engman som kanske är på
Aftonbladet
på Expressen
också.
TV som sitter och läser ur sin nya bok och vem sitter mer i panelen tror
jag? Tror Åsa Lindeborg är där också. Lite kuvad, men ändå kör på rödrosadon och...
Ja, två söker... glas rödrosad och så upp på scen.
Det var det vi hade råd med. Och mycket så här att...
Men jag det tog budgeten slut.
Jag går omkring och påminner om att man ska ha sitt eget plastglas med jordnötter och chips på grund av corona.
Men inte du också så här, du är ju också... Du... I Almedalen så lajvar ju du också Gotland. Fast vi ska ju tänka oss då att den här liven då är i Stockholm. Så att du kommer springa runt och vara Gotlands an, vilket betyder hej och tjena, hejsan, hoppsan med alla. Mm. Så bestämmer man möte med dig vid så här, klockan 5 meter bort, då vet man att det inte kommer stå någon annan Söderlund där, för då hamnar du på ett annat rosémingel. Och kunde såklart inte gå därifrån, för där var nämligen Sanna Lundell också.
Ja, det här påminner väldigt mycket om när jag var så här runt 20 och liksom var ute med mina kompisar, men smet alltid därifrån så att jag skulle gå på toa och stack runt på alla Stockholmsställen och lajvade så här singel och glad en liten stund.
Fast den har jag ju varit med om med dig. Alltså jag har ju varit med om att du har kommit 3 timmar sent till en middag och då har du också hunnit smita från 2 andra middagar för att landa på min middag. Fast det har låtit som när du bokade min middag att jag var den enda middagen den kvällen. Men då har du alltså varit på 2 andra middagar. Så att det här är ingen...
Men jag kanske skulle bli
det är en
fantastisk lajvare.
För ungdomen.
Fantastisk lajvare kanske jag skulle bli.
Ja, jag tror det.
Apropå det som en liten slutkläm så tänkte jag så himla mycket på det där idag. Att man tänker att allting ska bli så annorlunda när man blir äldre. Och så började jag garva för jag skulle försöka saxa över ett litet plank liksom. Och så tänkte jag så här, aldrig...
Så du hade den gamla saxen.
Där kom Patrik Sjöberg, han är så arg på mig.
Han hade jobbat saxstil någon.
Nej, det har han aldrig gjort, men... Jag har alltid bara jobbat sax. Det där med att kasta mig över i någon sån här fimpdykstil. Så mycket förnedrade mig aldrig. Utan jag körde...
En floppy.
Men du vet att det finns galningar som så här saxat över 2 meter.
Jag vet. Det är min roligaste.
Ja, hur som helst. Så tänkte jag så här, att sånt som man liksom hatade, som man ändå tvingades göra. Som så här, saxa över 90 centimeter på jumpan för att få så här en 5 i idrottsligt betyg och så där. Och så tänkte man så här, men det där kommer jag... det där kommer jag tycka liksom inte är så svårt sen. Sådana här barngrejer som man tänker, men när man är vuxen då kommer jag kunna saxa. Då kommer jag gilla att käka någonting särskilt, så här kotunga eller något sånt där. Och så inser jag precis som du säger sådär till mig nu att ja men det var ingenting som hörde ungdomen till för dig. Men om man ser en större kontext, då är det så här, det var så mycket som man trodde när man var ung eller barn, att det skulle ändra sig så mycket när man blev äldre. Och det är fortfarande så här helt vidrigt att saxa över någonting. Det går liksom inte. Det är så här omänskligt. Man ska inte behöva saxa över en ribba. Och man ska inte behöva låtsas att man säger gilla vissa människor på en middag och dit. Men mycket blev liksom ungefär som när man var lite mindre liksom. Förstår man det?
Men jag tänker verkligen på att så här, vissa människor har liksom cementerats fast i sina tidiga 20 år. Fast sen har åren liksom vuxit dem ofördelaktigt, för att det där beteendet kanske inte alltid var svinhärligt än som 20-åring, men att man har liksom skapat en sån tydlig identitet i det där och då. När man då är liksom 50 plus, då är det inte lika charmerande på något sätt. Och det kan nästan bli, från att man är kanske en frispråkig ungdom, så kanske man blir liksom mer en surhagga. Fast man känner sig
fortfarande jag fattar.
Ja, men du fattar vad jag menar.
Man är så som en trilsken tonåring, fast man har inget förtet längre, för det finns inget ursäktande. Det är bara otroligt jobbigt för alla inblandade att den andra inte vill växa upp på vissa sätt.
Det blev så lite tagen faktiskt av Kirsti Tomita, som då hade fått sin Asperger-diagnos vid 51, och så här, det var inte för sent. Att liksom hon har känt sig så här missanpassad hela livet i princip, och inte förstått och varit liksom behövt struktur och så här grejer. Var ju jättemobbad då när hon växte upp i Jordbro och liksom inte passade in, där man tyckte att det var så bra att barnen kröka och så vidare. Och i hennes familj drack man vin och alla andra drack man sprit. Och det, hon stack ut och det var inte okej liksom. På ett konstigt sätt som idag är så här 100% icke-normativt eller normativt liksom. Men då var
jag fattar. Dåligt. Kerstin
Thorvall. Jag blev lite rörd att säga, vad fan vad fint att man kan vara 51 år och få en diagnos. Vad mycket svar det måste ge på saker som man undrar över till hela livet. Och helt plötsligt så här, så ler det någon möjlig form av förklaring. Men också kan jag känna någon typ av så här, coolt att hon valde att inte ta en diagnos för en så sent i livet också, om det nu var självvalt. Man känner liksom kanske med sig medvetet att så här, ja men jag kanske inte är som alla andra, men har valt att se det som en superkraft istället för att se det som ett hinder. Men nu läste jag också att några så här norska forskare då har tagit fram en 4-dagars KBT-metod för att bota OCD, och det verkar som att 90% av de som har den här kraftiga OCD:n blir botade. Vilket är så spännande. Och du var tvungen att ta reda på vad handlar den här metoden om då under 4 dagar. Jo, det är att de ska utsätta sig för sånt de tycker är jobbigt. I princip. That's it.
Ja, typ dygnet runt i 4 dygn eller?
I 4 dygn ska de utsätta sig för saker som de har problem med. Alltså så här, tvångstankar runt. Typ då inte trycka på alla knappar i hissen eller liksom vad det nu kan vara för ett form av OCD, om det liksom är tvång, att de måste kanske vara i ett smutsigt kök och sådana saker. Ja, men inte vet jag liksom.
Nej, men jag tänker, det är så olika med olika kombinationer. ADHD är med sig, ja men man har ADHD, så här, man har en släng av det. Det är inte så att man kanske behöver få en stämpel på det, man känner det själv. Det snurrar och virrar hit och dit. Men just Asperger, autism, är ju i en helt annan skala. Det tycker jag märker med de få jag känner som har just Asperger, att det är så här. Men de fattar ju inte. Fattar de inte att det där är knorrigt? Typ lite möss och människor. Så här, ja, du höll i den musen, den dog nu. Aha, ah, oj då, det var inte meningen. Att det finns något charmigt över det. Jag tänker på just Kirsti, att hon är lite så här. Och om man bara känner själv att man så här, tycker att livet är toppen. Men alla andra tittar lite konstigt på en. Så kanske man inte alltid registrerar det. Just det där med att liksom inte växa upp. Förstår jag vad jag menar här?
Nej, men jag kan tycka att det är ändå väldigt bejakande av henne att så här, göra det där. För liksom, jag har så många kompisar som så här, allt från killar till tjejer liksom, som så här, ja, men den där arbetsplatsen, det funkar inte heller. Ja, nu hamnar den i någon form av så här, fick något lång härlig dispens för att inte komma tillbaka till jobbet liksom, och så vidare.
Mm, mm.
Och vad det nu är, och liksom, om alla är idioter på alla arbetsplatser, mm, då kanske man till sist måste liksom gå till sig själv och fundera på om det är en själv som är idioten.
Mm,
och att det är ju bejakande att våga sig säga det som är läskigast på jorden, så här, fan, det kanske är mig det är fel på, det kanske inte är alla andra. Och men det som har blivit liksom ett diagnossamhället, som vi har pratat om flera gånger, som, där det är mycket så här också, att det är så speciellt att ha en diagnos och du får liksom en identitet i din diagnos, när det liksom hela tiden lyfts upp, då blir det ju också att du blir en unik människa. Men det är lite som den här OCD-metoden då, att man utsätter sig. Det betyder ju också att så här, om du inte utsätter dig, om du hela tiden bejakar din diagnos och liksom skyddar den, då kommer du inte heller lösa dina problem. Men så jag tyckte det fanns någonting, så här, så jag vet inte, det var något liksom lite ögonöppnande i det här med det här utsättandet, att så här, fan, det kanske i grund och botten mycket utav det som vi var med om i vår generation och de tidigare än oss, vi utsatte oss för jävligt mycket obekväma saker.
Ja.
Självklart var det inte perfekt samhälle, men nej, med facit utav det och facit med det nya, om vi skulle slå ihop de två metoderna och göra en tredje version, så borde samhället må mycket bättre.
Ja, spännande. Vi bara utveckla en helt ny metod.
Exakt.
Glastonbury-metoden. Älskling, jag skulle bli så lycklig om vi blir hovkomna för att vi så här, så utvecklat en metod
som vi... Står på Wikipedia, under Burning Man.
Vill vi? Det är vi, det är det vi är kända för. Så här. Väninnorna, arbetskollegorna, bla bla bla. Ja, jag tycker det vore underbart.
Eller hur? Ja, ah, men du, Gullfjun, jag älskar dig. Vi älskar dig. Hörs och ses väldigt snart, tycker jag.
Ja, men vi ses imorgon.
Så skönt att du är på fastlandet igen.
Ja.
Jag tycker verkligen Gotlands Anne är en besvärande varelse.
Det är, kan vi prata lite mer om det nästa gång? För att jag har gjort en liten egen Freudian analyze this. Om jag liksom har lurat mig själv under typ 20 års tid. Att jag har fört mig själv bakom ljuset, och det kan man ju verkligen göra. Det finns många, många orsaker till att göra det. För bakom ljuset av sig själv, min nästa spänningsroman, utgiven på Bookmarks förlag. Ja, puss och kram. Tack för att ni lyssnade. Hoppas ni har haft en bra sommar. Vi ses snart på ett eller annat sätt.
Det tycker jag.
Puss. Och kommentera lite mer tråkmånsar. Kom igen nu. Tyck till. Skjuta till. Säg vad ni vill att vi ska prata om vi ska utsätta varandra för saker. Tester hit och dit. Tell us. We love you, man. Puh, puh.
Puh, puh. Hej, hej. Jag har lurat mig själv.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.